Hej och välkomna till den här veckans Studio Smocka. Jag heter Sofia Westerholm och med mig i studion har jag Mette Berg. Idag kommer vi att tala om psykiska sjukdomar, våldtäkter och att det går faktiskt att lära sig en hel del via YouTube.
Ja, hej. Och som studiegäst så kommer vi att ha psykologen Axel Aminoff här och han ska berätta lite mer om rädslor för oss. Och sen i vår programserie Smocka testar gränser så kommer jag faktiskt att utmana min stora rädsla för ormar. För vi får faktiskt en levande kungspyton hit in i studion.
Ja, Mette, nu börjar vår arbetsvecka på Smocka lida mot sitt slut. Under veckan så har jag nog hållit på att få gråa hår då jag ringt till typ den 50:e psykologen i akt på en studiogäst. Och jag måste erkänna att jag har nog stressat en hel del för det här med ditt möte med kungspytonormen Killer. Och hur jag ska lyckas släpa ut dig ifall det är så att du svimmar. Men nu här, när vi står här och pratar så känns det riktigt lugnt och bra. Och jag känner att nu är vi på gång.
Ja, det är vi faktiskt. Och det har ju varit en händelserik vecka trots att det har varit sportlov här på Smocka. Och vi har varit på både förhandsvisning av filmen Tom of Finland och sen på en burleskutställning. Och vi har kollat närmare på hur man kan leva billigt, hur man tatuerar ögonbrynen och sen fundera över varför det finns nästan bara vita skådespelare på teaterscenerna i Svensk Finland.
Och det var inte allt. På videofronten har vi undersökt mer om både bröstförminskning och cheerleading. Och jag tycker själv att det har varit fokus på riktigt bra och faktiskt mångsidiga grejer den här veckan. Och mångsidigt lär det ju nog faktiskt bli den här kommande timmen här i studion också. Vårt första ämne som vi har tänkt prata om är psykiska problem och hur fel bild man ofta ger av dem i offentligheten.
Ja, i januari kom alltså filmen Split ut där huvudpersonen Dennis lider av dissociativ personlighet. Det vill säga att man har flera olika personligheter. Och Dennis har då inte bara två personligheter utan faktiskt 23 olika.
Jo, det har nu skapats en ganska het debatt om hur psykiska sjukdomar framställs. Filmen Split har folk till och med helt bojkottat. För skräckfilmer och, eller i själva verket nog alla filmer som visas så har ganska stark påverkan på hur vi ser det som sker i filmen. Och psykiska sjukdomar har verkligen fått en ganska fel bild, eller ges väldigt fel bild av i många filmer. Så vi har lite den här veckan tagit mera reda på ämne och hur den påverkan filmerna faktiskt har.
Dissociativ identitetsstörning eller personlighetsklyvning som det ofta kallas i folkmun är en ovanlig psykisk störning som har fascinerat människor i alla tider. Men vad är det egentligen? Anne Sokas Kunlif, psykoterapeut och expert på trauma och dissociation, berättar.
Dissociation on sitä, että jos joutuu varsinkin ihan varhaisessa elämänvaiheessa kokemaan jotakin todella ylivoimasta niiden ihmisten taholta, jotka on omia vanhempia.
Dissociation är man på grund av en väldigt traumatisk upplevelse i ett tidigt skede. Speciellt en sån vållad av ens egna föräldrar fördelar sinne så att varje del har skilda minnen av händelserna.
Ja kokemus jakautuu näihin osiin. Ja yleensä ne ei mitenkään elä ulkomaailmassa välttämättä.
Oftast lever dessa delar inte i världen utanför sinnet utan växlar mellan personligheterna sker inuti sinnet.
On aika harvinaista, että ne osat aktivoituisi todella voimakkaasti päivässä. Ja jos ne aktivoituukin, niin yleensä tämmöinen varhainen trauma kääntyy itseä vastaan. Eli se semmoinen väkivaltaisuus tai viha, niin monesti on semmoinen, joka...
Det sägs inte att det skulle aktiveras på något starkt sätt på en dag och oftast då det aktiveras är det frågan om ett tidigt trauma som man vänder mot en själv. Våldsamhet och ilska vänds ofta inåt, inte mot andra. Det är väldigt sällsynt att våldet skulle riktas emot andra på det sättet som man ser på film. I filmvärlden finns det otaliga exempel på karaktärer som har flera än en personlighet eller hör röster och det är ofta ett ämne för skräckhistorier. Från den klassiska historien om Dr. Jekyll och Mr. Hyde i slutet av 1800-talet i filmer som Psycho eller Fredagen den 13:e verkar bilden av en farlig, labil och ofta blodtörstig andra personlighet som tar över en annars godhjärtad karaktär återkomma i popkulturen. Den senaste filmen att ge sig på konceptet är M. Night Shyamalans Split, som hade premiär för en dryg månad sedan. Filmen, som handlar om en man med 23 olika personligheter som kidnappar unga kvinnor, har mött en del kritik. En namnlista på nätet för att bojkotta filmen har redan samlat in över 22 000 underskrifter. Det verkar ändå vara en vanligare tanke bland folk att bilden filmerna ger är mer eller mindre riktig. Men när blev den bilden det normala?
Se on se amerikkalainen vanha kulttuuri, se lähti sieltä Sybil-elokuvasta, jossa niin kuin jollakin tavalla mystifioitiin.
Det kommer från den amerikanska kulturen och fick sin början med filmen Sybil. I den avbildas dissociativ identitetsstörning som något mystiskt, dramatiskt och fascinerande. Så är det inte alls.
Että tämä on syntynyt, tämä rakenne on syntynyt äärimmäisten ylivoimaisten kokemusten pohjalta ja monesti ihminen välttelee.
Den inre strukturen kommer från extremt traumatiska upplevelser och oftast undviker och gömmer personen dem. Det är inget fint med det hela, det är resultatet av extrem emotionell smärta och oftast syns det inte just utåt överhuvudtaget. Annes Åkas Kynlyft tycker att det är synd att personer med schizofreni eller dissociativa störningar avbildas på det här sättet, eftersom det i verkligheten väldigt sällan är våldsamma. Oftast är det snarare rädda av sig och filmer som dessa ger en felaktig bild av dem.
Sillä tavalla mä ajattelin, että ne on vähän surullisia, koska skitsofreenikot tai dissosiaatiohäiriöistä tai monet muut mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset, ei ne yleensä ole väkivaltaisia. Monesti ne on hyvin pelokkaita ja omaa mieltään vältteleviä, että siinä annetaan ikään kuin ihan vääränlainen yleistys näistä ongelmista.
Det här var alltså Anne Suokas-Könlif, psykoterapeut och traumaexpert. Hon talar om bilden skräckfilmer ger oss om dissociativ identitetsstörning. Och reporter här var Felix Fortelius.
Jag tänker vilken makt en film kan ha över folk. Jag menar, jag har själv sedan barnsben fått höra frasen att det är bara film, Sofia, när man sitter något skrämmande på tv. Men fast man vet att det är bara film så nu tror man ju ofta ändå på det man ser. Och samtidigt som filmen den ska vara underhållande så kan man ju nog faktiskt också lära sig en hel del av det som visas. Så vad tycker du, Mette? Är det fel att göra filmer om just psykiska sjukdomar och andra känsliga ämnen? Eller skulle man kunna se det som en ganska bra kanal att lära ut saker?
Alltså jag vet inte riktigt. Jag tycker nog att det är viktigt att man tar upp svåra saker. Och egentligen ser jag inget problem med att det görs filmer och serier om just de här ämnen. Men sen tycker jag att det är jättefel när det nu tydligen inte framställs alls på rätt sätt.
Nej, det är nog en jättesvår fråga det där. Att eftersom just två personer med samma psykiska sjukdom kan ju också må och fungera väldigt olika. Så man ställer ju sig nog frågan att är det ens möjligt att ge en sann bild av en psykisk sjukdom på film? Men personligen tycker jag nog att det är jättebra att psykiska sjukdomar tas upp i offentligheten, att man vågar prata om dem. Men självklart då så länge man inte svartmålar folk som lider av dem.
Mm, det är nog sant. Och det går ju nog mot det bättre hela tiden. Eller det känns i alla fall som att det blir mer okej att tala till exempel om psykisk ohälsa som panikångest och depression. Men nu finns det ju ännu jättemycket fördomar. Att bland annat så, jag tror att många tänker att de folk som våldtar, så de har ofta någon psykisk sjukdom eller psykisk störning. Men så är det ju tydligen då inte. Men jag känner ju ändå att jag är ganska rädd när jag går hem ensam på natten. Och trots att det nu är så kallade vanliga människor som våldtar då. Så för mig känns det nog inte som att om man tycker att ett sånt beteende är okej, så då har man nog inte allting hemma.
Nej, precis. Och häromdagen läste jag faktiskt en artikel på Svenska Yle. Där det var en färsk mätning av EU-kommissionen. Och det visade sig att hela 10% av finländarna tycker det är okej att, eller man kan i princip skylla sig själv att man blir våldtagen om man är för provokativt klädd. Och visserligen var nog finländarna, siffran i Finland var bland den, det, eller finländarna var mest kritiska mot det här. Men trots det så tycker jag att 10% är en ganska så hög siffra.
Ja, jag tycker det är jättehögt. Och de senaste åren har ju våldtäkter varit ganska mycket på tapeten också. Och speciellt problem har det varit på festivaler och kryssningsfartyg. Och Viking Line har nu valt att satsa på att bli av med alla sexuella angrepp. Och vår reporter Lea Ekblad har talat med Viking Lines informationschef om det här ambitiösa målet.
Viking Line har länge tampats med våldsbrott och sexuella angrepp. Situationen har förbättrats, men inte tillräckligt. Nu tar Viking Line tag i problemen med hårdhandskarna. Viking Lines informationschef i Stockholm, Eleonora Hansi, berättar mer om bolagets satsning.
Viking Line har ju arbetat aktivt med trygghetsfrågor, alltså att få ner brott ombord på våra fartyg i många, många år. Så det här är inget nytt. Det som däremot är nytt är att vi nu tar in en grupp av externa rådgivare som ska hjälpa oss att titta på problematiken lite utifrån.
Viking Line har anställt en rad experter som ska förbättra säkerheten och förebygga sexuella angrepp. I expertgruppen sitter en kriminolog, en överläkare, en doktor i etik, en säkerhetschef och en psykolog.
Det som är grundtanken är ju att de kommer in med djup expertis inom områden som vi som rederi själva inte har. Tanken är ju att de utifrån den kunskap de har ska kunna hjälpa oss att se vad vi kan göra för att förebygga brott bättre.
Hansi ser inte Viking Line som en plats där extra mycket sexuella angrepp och brott skulle äga rum.
Vi har så otroligt mycket resenärer. Vi har ju 6,5 miljoner människor som reser med Viking Line varje år. Så att det blir ju en spegling av samhället. En typ av brott som sker i land sker också hos oss. Men vi känner ju att vi har ett ansvar och just med sexualbrott så vill vi verkligen ta krafttag och se vad vi kan göra för att förebygga så långt det bara går. Det arbete som vi redan har gjort har haft god verkan, men vi är inte nere på nollen så där som vi skulle vilja.
Viking Line har länge samarbetat med polis och det är de som tar över brottsundersökningar då båten kommit till land. Då sexuella angrepp och brott skett börjas vård och brottsundersökning ändå redan ombord.
Man är ju i chock när man har råkat ut för något sånt här, så det handlar ju mycket om att ta hand om på ett bra sätt. Och vi ser också till att vi börjar samla in bevismaterial som kan finnas i hytten då. De grova brotten händer ju i hytt, inte ute på dansgolvet. Vi tvekar då inte att gå fram och fråga, ursäkta, reser ni tillsammans, känner ni varandra? Kanske det är vi som ska hjälpa dig tillbaka till din hytt istället och så vidare. Så att det gör vi nog ganska regelbundet när vi ser att det finns anledning för det.
Eleonora Hansi tror att situationen på båtarna kommer att förbättras.
Ja, jag ser positivt på framtiden. Jag tror att det här handlar jättemycket om kunskap också. Att vi som företag lär oss mer om vad vi kan jobba med och hur vi kan ta hand om de människor som reser med oss. För det här handlar ju om människor som tillsammans ska ha det så bra som möjligt och ingen ska behöva råka illa ut. Så jag tror att kunskap är nyckeln till framgång här.
Reporter här var Lea Ekblad.
Här drog jag faktiskt med i den här stämningen ordentligt. Jag tycker själv det är så fruktansvärt skrämmande och jag gör nu klart för dem jag reser med alltid när jag är på ett kryssningsfartyg att jag ska faktiskt inte lämnas ensam under den här resan. För det är nu faktiskt inte bara på Viking Line som sådana saker händer, att jag är nog lika osäker oberoende av vilken rederi det är.
Ni blev nog verkligen förvånad då jag hörde hur ofta våldtäkterna sker på båtarna. För själv har jag nog alltid känt mig relativt trygg när jag åkt på kryssning. Och i hopp om att mamma och pappa kanske inte hör detta, så måste jag nog erkänna att jag ofta gått ensam på ett kryssningsfartyg också.
Men är du seriös? Alltså, nu har jag lite risk för att låta som en mamma, Mette, men jag måste ju kräva att du aldrig mer går ensam på ett kryssningsfartyg. För att, ja, det är självklart att man ska kunna göra det, men tyvärr så är det nu inte kanske så lugnt.
Okej, mamma Mette, jag, Sofia Westerholm, lovar och svär att det är slut på det då.
Bra.
Men vet du, ännu mer chockad blev jag nog faktiskt när jag hörde om de här våldtäkterna som på senaste år skett på festivaler. Det liksom, jag kan inte ens förstå hur någon kommer på tanken att dra ner byxorna och göra sånt mitt under en festival när Norli och KKV spelar sin musik. Det, jag menar, okej, om man nu tänder på att höra låten när jag går ner hemma i sovrummet med sin partner. Men fritt fram, då är din partner med på det och okej. Men mitt på en festival, då får man väl nog hålla händerna lite i styr.
Ja, faktiskt. Men det är ändå skönt att de försöker lösa de här problemen på båtar. Och det kändes så bra när hon sa att de faktiskt strävar från att allt sånt här ska bort. Och det ska inte förekomma några våldtäkter alls. Och det här våldtäktsämnet har dessutom här på Smocka behandlats i onsdagens tidning. När våra reportrar inför kommunalvalet har kollat upp om kandidaterna har någon plan på att minska antalet våldtäkter i kommunerna och hur det skulle lösas i så fall. Så jag hoppas faktiskt att det nu skulle kunna börja bli ett slut på det här så att jag inte skulle behöva vara så orolig och rädd när jag går hem på natten. För det är inte en rolig känsla.
Så på tal om bad things som våldtäkter, nu har det blivit dags att lyssna på låten Bad Things av Machine Gun Kelly. Och efter det välkomnar vi äntligen vår studiogäst Axel Aminoff. Det var då Bad Things med Machine Gun Kelly. Och nu har vi Axel Aminoff som jobbar som psykolog med oss i studion. Välkommen Axel.
Tack så mycket.
Hej, vi ska nu tala lite om rädslor och fobier. Och skulle du kunna börja med att berätta vad som är skillnaden på en rädsla och en fobi?
Ja, mycket bra fråga det där. En rädsla är ju någonting som vi är rädda för att det då är farligt eller att det på något sätt hotar oss. Kan ju vara eldsvåda eller någonting som är så naturligt som vi uppfattar att det är farligt. Men att en fobi påminner om en rädsla. Men att där har den där rädslan fått sådana oproportionerliga proportioner att det inte mera är i relation till att den där farligheten. Att om vi tänker att ni ska åka till Helsingfors vandra flygfält och det är någon ringar att det finns terrorister som ska spränga bomber. Så då är ni lite rädda och det är liksom förståeligt. Men att när rädslan får sådana proportioner att det inte mer är liksom rationellt i kontakt med så att säga den reella faran, så då talar man liksom om en fobi. Och då talar man om ofta ett sådant mönster av beteende som kan begränsa vissa delar av livet. Att det är vissa saker man måste liksom undvika. Och om man undviker den här saken som man är rädd för, så då är man liksom i trygghet.
Okej, intressant. Lönar det sig alltså att försöka komma över en fobi eller hur gör man i så fall?
Nu, jag skulle säga så här att en rädsla och en fobi är ganska annorlunda uppbyggda, för att en rädsla är ju i grund och botten något som är farligt. Det är liksom något väldigt friskt i att vara rädd för eldsvåd eller terroristbomber eller någonting dylikt, saker som är farliga. Men sen finns det sån här fobi som är en djupare grej. Det är någonting som som är farligt, men det är någonting som är omedvetet. Det är någonting som man inte direkt kan nå. Och därför så tänker man ofta att man kan bli av med den här fobin genom att undvika det här föremålet. Men i fobier är det egentligen frågan om det att man är rädd för någonting annat. Någonting mycket, mycket mer skrämmande som ofta inte är lika konkret. Men att den där rädslan får en konkret form som är någonting konkret man är rädd för. Och det finns ju folk som är också sådär naturligt rädda för eldsvåda. Men sen finns det sådana här sjukliga rädsla för eldsvåda. Och då talar vi om någonting annat. Då talar vi inte mer om att det är fara, utan då är det djupare omedvetna strukturer som liksom inverkar. Nu vet jag inte svaret på din fråga. Alltså. Vad var din fråga?
Min fråga var att om det alls lönar sig att försöka komma över en fobi.
Ja, det lönar sig nog, för de begränsar ju livet. Men vad man måste förstå med att om det är en naturlig rädsla för någonting eldsvåda, alltså då kan man ju gardera sig mot genom att installera brandvarnare och brandsläckare och så att säga, inte lämna ljusen på när man går och sova. Men en fobi så kan man inte undvika, för man är inte medveten om det som man egentligen är rädd för. För det som man tror att man är rädd för är någonting som symboliserar och påminner om den egentliga rädslans ursprung.
Okej, finns det då en skillnad på hur man bearbetar rädslor och fobier?
Nå, en rädsla så är det ju ofta det att man är liksom, man är naturligt rädd för eld, och vi har ju lärt oss så små redan. Om ni har läst Drummelpetter så vem var det nu som lekte med tändstickorna så brann den upp. Att en rädsla är ju någonting som man lär sig bort från, i och med att man, om någon gång blivit biten av en hund och man är för hundar, så är man lite obehag för det. Jag hade själv en väldigt allvarlig bilolycka när jag var 19 år gammal, och det var mycket farligt. Och det var så att många år så var jag lite skygg för att köra bil, men det liksom kom bort sen när jag körde och märkte att det här är inte så farligt och inte kör man krock varje gång. Men att en fobi så är inte på samma sätt uppbyggd, och då kan man, därför för att man inte är medveten om det man egentligen är rädd för, så därför håller det i väldigt hårt. Så en fobi är inte relaterad till en egentlig reellt objekt där ute. Så att om någon skulle komma till min mottagning och säga att den är fruktansvärt rädd för hundar eller ormar eller spindlar, så då skulle jag först utreda att aha, vad har du haft för erfarenhet av det här? Om du har blivit biten av en hund och du är rädd för hundar, så är det förståeligt. Men att då går det beteende bort när man så att säga lite vänjer sig och de får lite avstånd till den där händelsen och så. Men sen om det talar med fobi så det går inte så det bara bort. De är hemskt sega.
Precis. Jag vet själv att jag har otrolig blod- och nålskräck och en kompis till mig gav mig tipset att kolla, börja kolla på sjukhusserier. Tror du, är det något som man kan ha nytta av och kan det förenkla vardagen för mig?
Det kan, viss mån kan det ju lätta. Och framförallt om du just idag skulle vara på väg att ge blod eller få ett vaccin.
Ingen risk.
Så då skulle det säkert vara lugnande om du skulle ha på morgonen och kvällen in och titta på sjukhusserier. Men att om det är en fobi så kommer den ju tillbaka sen för att det är omedvetet. Och det finns en, vi ska förstå så här, att fobier är väldigt konstruktiva. De skyddar oss från något mycket större och mycket farligare. Så därför vill psyket hålla kvar vid fobiobjektet. Därför att det är liksom tryggare att vara rädd för till exempel en hund än att det är det som man egentligen är rädd för. Och om ni frågar vad man egentligen är rädd för så det är en mer komplicerad process. Det finns ofta någonting sånt som i vår bakgrund som har blivit problematiskt. Och när vi är väldigt små, nyfödda eller ett år gamla, vi saknar ord och vi saknar representation i psyke för skrämmande saker. Och ofta är det så att när man är liten så är sådana här rädslor och faror är ganska livshotande. Också helt konkret, om ni har en liten bebis och lämnar den ensam så den dör. Den hungrar inte ihjäl utan den dör för det är så förtvivlat. Att det är ganska sådär på liv och död. Och det är de här rädslorna som vi har bär kvar. Och de blir till fobier när vi är vuxna. Så, och för att vi har, och nästan har vi svårt att komma åt för de där ursprungliga rädslorna, så de är inte nödvändigtvis verbala ens. De kan vara ganska sådana abstrakt känsla. Så det är enklare att vara rädd för en hund till exempel, eller en eldsvåda eller någonting sånt här.
Går det då alltså att komma över en fobi? Är det möjligt?
Om man blir medveten om vad man egentligen är rädd för. Fobi är på sätt och vis en förenkling av ett mer komplicerat system. Och det håller egentligen samman en verklighet genom att fixera vid det här objektet eller det föremålet. Och genom att man tror att man kan kontrollera det. Ofta är fobier på så sätt att de är knutna till aggressionsproblematik. Så att ofta är det någonting som är traumatiskt som orsakar liksom ilska och aggressivitet när man har antagligen varit mycket liten och man kommer inte ens ihåg mer än den ursprungliga händelsen. Men det finns antagligen en ilska och då i psykologiskt så projicerar man den. Man flyttar den till det där föremålet och tänker att den kommer därifrån. Och ofta om folk som är rädda för eldsvådor så där handlar det ofta om att man projicerar sin ilska i eldsvården, att jag tänker att den där ilskan kommer utifrån fast det egentligen kommer från en själv. Och nu är det ju det att man flyttar ju inte någonting utan det är psykologiskt term för det att man i sitt sinne så tänker man att sådana egenskaper som kommer från en själv finns där ute. Och då kan man så att säga göra sig kvitt och bli kvitt den här farliga ilskan.
Är det vanligt att folk lider av fobier? Då stöter du ofta på dig
jo,
i ditt jobb?
Det är mycket vanligt. Det finns ju nu är ju sådana här alltså, sociala fobier är ju mycket vanliga, det är var och varannan. Och där finns det att det är lite kusligt att tala inför folk. Så det finns en naturlig rädsla som är liksom den ytliga. Men vi är rädda för att publiken ska döma oss och det ska skita sig och det ska inte gå så bra. Och det här är liksom den där rädsla delen. Men sen finns det en djupare fobi att vissa är alldeles sjukligt rädda. Och trots att de går på övningar och har goda erfarenheter så år för år så är de fortfarande fruktansvärt liksom ångestfyllda och kan få panikattacker. Och då talar man om en fobi. Och det finns också vanligt med sådana så kallade klaustrofobi, det vill säga att man är trånga ställen och sen öppna ställen så kallat för agorafobi. Då är man rädd för. Och där handlar det också om djupare saker som ofta i klaustrofobi så handlar det om det att man är ångest att hamna i ett trångt ställe och kan ofta vara en symbol för ett trångt ställe i människorelationer. Att det är egentligen det att man vill inte att folk ska komma för nära en. Att de som har klaustrofobi är ofta sådana som har fobi också för hemskt intima människorelationer. Och då förstår vi att det finns en riktig fara att om ni blir i kläm så kan man kvävas. Det är en riktig verklig fara. Men att gå hemskt i en hiss till exempel, att folk väldigt klaustrofobiskt. Det är inte realistiskt. En kiss, det är inte blir ni kläm i hiss. De är byggda av Kone och världens bästa hissteknik. Men att just att, att den där symboliken och just att det är fullt med människor där när man är hemskt nära, så då, då kan det vara hemskt ångestfullt.
Du pratar här då om vanliga rädslor och sådana vanliga fobier som du ofta stöter på. Har du någonsin stött på någon väldigt speciell fobi som kanske inte hör till vanligheten att man lider av?
Det finns ju nog mycket, mycket olika typer av fobier. De vanligaste hänger ihop med olika sociala situationer och klaustrofobi. Det är ju det att de här mest speciella fobierna, så är det antagligen så att de kommer inte till psykologen för man klarar av att leva med dem. Om jag skulle vara rädd för tigrar, så det är inte så hemskt ofta jag stöter på dem i vardagen. Och ofta är fobier också så att jag skulle säga att nästan varje människa har någon typ av fobi med någonting. Men att sen att det är ju en gradskillnad, när är de så liksom handikappande att man verkligen liksom bör, det finns ju sådana som inte kan gå till jobbet för sin fobi, då är det ju jätteallvarligt. Men har ni rädsla för tigrar eller obehag för något mycket specifikt som ni inte stöter på utan ni kan undvika det, så då är ju liksom, då klarar ni er fint med fobi och det blir inte liksom ett praktiskt problem. Sen kan man ju säga att den största fobin som finns är ju egentligen en paranoia. Det är ju på sätt och vis också en förföljelsefobi som finns. Och det är mycket allvarlig fobi. Att den är ganska vanlig bland liksom de som är sen mer sjuka.
Nå, om vi ska gå lite tillbaka till de här rädslorna. När kan man då säga att man har övervunnit sin rädsla? Att när har man kommit till det skedet?
Och sen när man kan tänka och tala och närma sig det föremålet utan att det väcker ångest. Att då kan man ju säga att man har vunnit sin rädsla och sin fobi. Då är det ju rädsla grejen, så är det ju det att ha haft en trygg erfarenhet med den. Och fått liksom erfara ett tryggt sällskap, att man kan tryggt ställe sig att gå på någonstans och titta det man är rädd för. Men sen den där fobin är ju mer komplicerad, och då är det ju att liksom bearbeta kring den problematik som orsakar att den här saken blir mål för fobi. För det delvis tror jag också lite slumpmässigt att en sak blir, men ofta är det att den där fobin, att det är någonting som påminner om det där ursprungliga trauma. Ursprungliga trauma behöver inte vara en händelse, det kan också vara att man har negligerats när man var liten på något sätt, att det kan vara något liksom på det sättet komplicerat.
Kan vi då säga att om Mette vågar komma i kontakt med Kungspyton Killer idag, har hon då övervunnit sin rädsla?
No, det kan vi säkert säga.
Okej, vi kommer snart att lyssna på ett inslag om vad folk på gatan är rädda för. Och efter det kommer vi då ha den här ormen med oss i studion. Så Axel, har du något sista tips till mig nu när jag ska möta min rädsla?
Alltså jag skulle ha det tipset att du ska inte tänka att du måste göra det. Så du ska tänka att det finns en liksom ventil att du kan avbryta det. Så då tror jag att det är liksom bättre. Och sen att också att du, att om det är på något sätt som vi kan hjälpa det är tryggare, så att du också säger det och berättar hur det känns, så tror jag det är bättre.
Okej.
Ja, vår plan är ju då att Mette ska åtminstone våga röra ormen Killer, men vi får se hur det går. För alla är väl rädda för någonting, så nu ska vi gå över till att lyssna på gallupen som vår reporter Toni Pohjolainen har gjort ute på stan. Och han har ställt då frågan, vad är du rädd för? Och efter det följer Joakim Lundells nyaste låt All I Need.
Berätta vem du är och vad det är du jobbar med.
Jag heter Tomas Ermola och jag studerar här på Helsingfors universitet.
Jag är Veronica Ekman, jobbar här på Luckan som informatör.
Jag heter Kim och jag jobbar på dagis.
Mitt namn är Julia och jag är hälsovårdare.
Jag heter Mina och jag är studerande.
Vad är det som du är rädd för?
Spindlar.
Situationen i världen, det är lite skrämmande.
Mest kanske för att flyga.
Jag är rädd för höjda.
Att man ska göra bort sig.
Påverkar det här din vardag överhuvudtaget?
Inte på något sätt riktigt.
Nej, kanske inte helt direkt. Men nog på ett sätt genom att man läser mycket om vad som händer och kanske då påverkas på det viset att man känner sig ganska hjälplös.
No, nu är det lite jobbigt att man inte kan resa någonstans, men det är inte egentligen på något annat sätt.
Nej, det hade inte.
Inne på det sättet gör kloka beslut.
Det var All I Need med Joakim Lundell. Och nu har det blivit dags för mig att möta ormen Killer som är en kungspyton.
Nåja, Mette. Ormar är något av det värsta du vet. Och det märktes ju rätt tydligt då du pratade med Killers ägare Mike och bad om en, eller böna och bad faktiskt om att han skulle hämta med sig en mindre orm. Men här har vi nu Killer. Och Killer väntar på att få möta dig. Så är du redo?
Jag vet inte om jag kan bli redo, men den är här bredvid mig så jag antar att vi kör nu.
Smocka testa gränser.
Okej, so Mike, you are now taking Killer.
Hello.
Out of there.
Ja, Mike har Killer inne i en tygpåse som han... Ett dynvar ser det ut att vara. Och han öppnar. Han har förklarat hur Killer har kommit med tåg idag. Och har varit inne i en matlåda så ingen har vetat vad han har haft i sin låda. Men det har varit för att hålla värmen uppe.
Yes, Killer, the world python.
Killer ligger nu på bordet. Han är ganska...
Ja.
Jag ska prova. Han är varm.
She's very gentle. She won't bite. If you just move slowly around her...
Okay.
Don't try to avoid the head because she's head shy and she might move a bit fast.
Okay, just so like Mette ska undvika att röra huvudet på Killer, men Killer sägs vara jättesnäll. Mette, hur
jag
känner du dig?
Alltså jag är ganska rädd när hon stirrar ju på mig och kommer...
Alltså hon siktar mot dig. Hon,
she's a very curious snake and sometimes she'll be looking at you. And what she's actually doing is she has these heat pits just underneath her jaw there, her lip. And she can actually sense your heat. So she's not looking at you to bite you, she's just aware that you're there.
Hon känner alltså min värme. Så
hon är inte ute för att bita, men hon är väldigt nyfiken och de förklarar Mike som äger Killer. Och
fascinating Mette, creature.
Mette ser ju konstigt lugn ut. Jag hade förväntat mig en helt annan reaktion. Hur känner du dig själv?
Hur känner du dig, ja?
Mm, alltså, det känns nu som att jag nu ska kunna röra den. Så, can I just touch
yes.
it?
Yes.
Okej, Mette närmar sig med handen och hon rör den.
Again.
Alltså, den
Mette
känns
pajar på.
Men den känns som, liksom, den känns jättemjuk.
Okej, Killer försöker få mitt manus här ner från bordet. Alltså, Killer gömmer sig under mitt manus, men...
Och hon är jättevarm. Ganska skön egentligen. Alltså, här med den här kroppen som inte är huvud så känns det inte så farligt.
Och för er som inte ser via webcamen så kan jag berätta att Mette står faktiskt och pajar. Hon verkar se ut, alltså hon ler stort. Hon står och pajar på Killer. Och ser faktiskt väldigt lugn ut. Fascinerad skulle jag nästan säga. Vad alltså, säger du Axel? Vad tycker du om hennes reaktion? Och hur skulle du?
Jag tycker hon ser lite sådär misstänksam ut. Lite sådär osäker men kanske lite sådär... Nyfiken också.
Alltså jag är nog nyfiken, men jag... What is she doing now?
She's just holding on to me.
Hon verkar...
That's it. If a snake's holding on to you, they feel safe. If you start grabbing hold of the snake, then they start getting a bit worried. If you were to put your hands through there now, like I'm doing, just like a tree branch, she'll just sit on your arm, just like
so
that.
Så hon känner sig alltså trygg om hon är...
There we go.
Klämmer sig runt någons arm. Så
och
nu
Killer ringlar sig alltså runt. Ja. Nu provar Mette att få Killer att ringla sig runt sin arm. Och det förklarar då Mike att det innebär att hon känner sig trygg. Och det är orsaken till att hon gör det. Kramar hon Mette eller är hon bara sakta
alltså
runt?
Hon, först när hon kom hit på min arm så kände jag de musklerna som rörde sig. Men nu är hon ganska stilla. Att nu känner jag ingen rörelse egentligen.
These snakes actually get one of their names, the royal python, because where they come from in Africa, the tribal leaders would wear them as jewelry. They're so calm, they just wrap around your arm or around your neck, and they'll just sit there all day.
Så Killer kommer då från Afrika och hennes ormsorten är väldigt lugn och kan fast ringla sig runt din arm och sitta där hela dagen och bara finnas där. Så.
Och folk brukar tycka om att ha dem. Lite som ett smycke för att de är så sköna att ha runt armen.
Ja, men jag måste säga att du verkar nog tycka att det är helt okej det här ju också.
Alltså, jag tycker den är ganska fascinerande. Och det känns mer så här okej. Nu gömde hon sitt huvud. What does it mean when she puts the head there?
She's hiding a head there. She's getting a little bit frightened. Not in a bad way. She just wants to protect herself. And that's as I was explaining to you before the show started. This snake, instead of having a biting response to defend itself, this snake will just hide.
Okej, så hon gömmer alltså huvudet när hon blir lite orolig.
Yeah.
Så nu verkar hon vara lite orolig för hon har ringlat sig runt Mikes arm och gömmer huvudet lite neråt mot golvet. Så det är som hon, hej på dig. Det är som hon skulle vara kanske lite orolig. Yes. Nej, nu sällskapar vi igen. Hon tittar på Mette. Mette tittar faktiskt också på henne.
Mm.
Och så jag hade väntat mig en blek Mette. En typ, Mette bär själv en vit t-skjorta, jag tänkte mig ansiktet i samma färg, men Mette ser helt normal ut.
Ja, vad tycker du Axel, borde jag göra någonting mer med henne?
Nej, jag tycker det är säkert bra det som du gör.
Är du själv, Mette, känner du dig nöjd och glad och trygg?
Ja, jag tycker det känns bra. Jag tycker vi håller det så här och... Så Axel, och är nöjda med det här så här långt.
Axel har förklarat oss här innan sändning att vi skulle då att om Mette känner att det blir för mycket så ska hon säga till och inte känna någon press att måste röra ormen. Känns det traumatiskt nu eller känns det att du kan gå vidare i livet fortfarande?
Jag kan nog gå vidare och jag tror faktiskt att det har blivit bättre av den här smaka testar gränser.
Fint, jättefint.
Smocka testa gränser.
Så det var I'll be there for you av The Rembrandts. Nåja, Mette, ormen är ute ur studion och du var ju faktiskt duktig som vågar stå sådär och paja på Killer. Hur känner du dig nu?
Mina ben darrar ännu så jag står inte helt stadigt, men alltså jag är faktiskt förvånad hur modig jag själv var och ganska stolt över mig själv faktiskt. Att jag känner inte att jag ska kunna hålla i henne, men hon verkar helt snäll, om man kan säga så.
Vårt sista inslag idag handlar om inlärning via YouTube. För det har nämligen blivit allt populärare att folk just via YouTube förklarar olika fenomen och lär ut saker via olika videon. Så idag kan du till exempel lära dig en hel del saker via YouTube om solsystemet. Eller hur du spelar Smoke on the Water på gitarr.
Ja, det låter faktiskt helt jätteintressant tycker jag själv. Att jag kan inte riktigt själv tänka mig att jag skulle lära mig saker via YouTube. Eller det känns konstigt för att YouTube är det som jag när jag kommer hem efter en lång dag. Så lägger jag mig på sängen, jag tar min dator och jag tittar på YouTube på olika challenges och sminkvideos och sånt här. Men sen vet jag nog också att jag har kompisar som när de har i skolan tycker att på matematikföreläsningen har de inte riktigt förstått vad föreläsaren har sagt. Så kan de gå hem och tillsammans titta på en YouTube-video och sen förstå kanske ämnet bättre.
Jag kan nog lite förstå din syn på det hela men jag är nog inte riktigt överens med dig. För jag tycker att YouTube är ett rätt bra sätt att lära ut saker. Både tyngre och lättare ämnen. De allra flesta tror jag nog lär sig sticka ett par sockor snabbare om de får kolla en video på YouTube än att handarbetsläraren förklarar hur du flyttar ena maskan hit och andra maskan dit. Och jag tror också att till exempel jordens dragningskraft, det kan man nog göra ganska mycket intressantare via en video än att magistern står och visar hur pennan faller till golvet.
Hey, Visas, Michael here, and today we are going to go inside a black hole. It's not going to be comfortable, but it will be pretty fun. Now, first things first, mathematically speaking, anything could become a black hole. If you were to compress it into a small...
Så här börjar YouTuberen Michael Stevens video om svarta hål. Som flera av hans andra videor har den över 15 miljoner visningar. Stevens gör videor om bland annat matematik, spel och filosofi. Men YouTube kryllar av liknande kanaler för nästan vilket ämne som helst. Vad är det egentligen som gör de här videorna så populära? Jag frågade Annika Wiklund Engblom, som är lärare i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.
Det är en öppna och långa. De är väldigt visuella. De som pratar så har en sån här dramaturgi i sitt berättande som gör att man dras med. Att tänka, wow, den här personen är passionerad i det här. Då måste ju vara viktigt att folk känner igen och får den här filen av att jaha, det här är liksom ett koncept i sig.
Välgjorda videon är kul att se på, men det kan också vara till stor hjälp i studierna. Det är ett flexibelt sätt att lära sig och man kan se videorna så många gånger man vill. Var och en kan välja de videor som passar en bäst. Att lära sig via YouTube verkar redan vara framtidens melodi.
Jag har en son som är 13 och de är ju helt inne i det här med YouTube. Det var ett bra exempel när grannpojken kom in här och hade någonting nytt han visade. Någonting, så sa, men var har du lärt dig det där? Ja, men YouTube förstås, det var ju som den dummaste frågan som man kan fråga. Men det är klart man lär sig allting via YouTube idag. Så, jag menar, den generationen kommer förvänta sig att man ska få onlineundervisning på ett sätt som är flexibelt och flödar i den vardag man har.
Wiklund Engblom tror inte att videoundervisning kommer helt att ta över annan undervisning. Genom att diskutera tillsammans lär man sig väldigt effektivt, men videor är till stor hjälp i den teoretiska delen.
Så det är ju inte bara de här online-videorna på YouTube som vem som helst kan se, utan det finns ju också de här MOOCs-kurserna, det är Massive Open Online Courses, där man kan ta kurser från Harvard eller MIT eller Stanford, alla de här stora, vet ni, som sätter upp då, att man kan gratis ta olika kurser och gå igenom den. Så det finns massor online. Man ska inte se en video som istället för undervisning, utan ett komplement som gör att du kan komma mycket längre i det innehålls och den undervisning som du har.
Videor på nätet kan också skapa nya intressen. Vet man inte vad man vill studera kan man bekanta sig med olika ämnen med hjälp av videorna.
Bara det att det finns tillgängligt på det viset så kan man ju själv bli mycket tryggare i att jag har valt rätt ämne. För att man kan se så mycket som finns där och veta vad det handlar om mycket snabbare än vad man gjorde kanske tidigare när man skulle gå igenom kurser långsamt för att uppleva. Jag bytte själv huvudämne till exempel efter 2 år. Och det kunde ha gått mycket snabbare om jag hade haft tillgång till online-videor där jag hade som snabbare kommit in och fått förståelse för vad var det jag studerade egentligen. Så jag ser så mycket som möjligt, diskutera saker, så mycket som möjligt, engagera sig i det man är intresserad av. Det är väl egentligen det som är meningen med livet, eller vad, att man tar till sig det som är intressant för en.
So while dying in a black hole would be lonely and scary and morbid, when you look up into the sky, think instead about this. No matter where you are or who you are or what your friends or your parents tell you, you really scientifically are the center of the universe.
Wow, det här lät intressant. Reporter här var Anna Hellberg. Jag känner spontant att det verkar mycket bättre än vad jag trodde faktiskt. Jag förstår nu idén med att man med rätt dramaturgi och tillräckligt mycket engagemang lätt kan få med sina tittare och få dem intresserade av egentligen vad som helst för ämnen. Att nu vet jag ju att de ämnena som jag var mest intresserad av i grundskolan var ju de ämnena där läraren var passionerad och engagerad och på riktigt kunde sitt ämne om man märkte att den tycker om att tala om det här.
Ja, jag i min tur blev nog lite mer skeptisk nu till de här YouTube-videorna. Jag menar, om man väljer att sitta hemma och lära sig allt via YouTube så försvinner ju hela den sociala delen av inlärningen. För själv tycker jag att under föreläsningarna så lär jag mig nästan mest det att vi gruppdiskuterar och man får andras synpunkter och kanske själv får nya synvinklar på det viset. Men den sidan saknas ju helt med att lära sig via YouTube. Kanske det allra bästa skulle vara att kombinera både och, för jag menar, inte behöver ju det ena utesluta det andra heller.
Ja, den sidan har jag faktiskt inte tänkt på, men en kombination av undervisning i skola och sen via YouTube skulle då kunna vara kanske ganska perfekt. Och sen skulle man ju kanske kunna ha någon chattfunktion då via internet så att man skulle få det sociala och diskussionen också där via. Och kanske det är just det att du om och om kan se samma sak tills du förstår det som gör det där att YouTube är så bra. Och jag hade faktiskt i gymnasiet en lärare som ibland filmade sina lektioner så att man sen alltid emellanåt kunde i efterhand kolla om man inte hade förstått någonting.
Ja, det låter ju faktiskt jättesmart. Men nu börjar nog tyvärr vår sändning så småningom vara slut. Och en superbra sändning tycker jag det har varit. Vi har tagit upp ganska djupa och allvarliga ämnen. Men jag har samtidigt haft jätteroligt med dig här i studion, Mette.
Ja, detsamma. Jag är nu lite skakig efter mötet med killar, men det kommer nog också vara det som jag minns bäst från den här sändningen. Och sen tycker jag nog också att diskussionen med Axel var jätteintressant. Och nu känner jag att jag har mycket bättre koll på fobier och rädslor och vad det innebär.
Ja, nu börjar nog tiden rinna ut och det är dags att avrunda Studio Smocka för denna vecka. Kanske vi Mette går och klickar igång en YouTube-video om... Ja, jag vet inte om det ens behövs än om hur man hanterar poststress, men vi kan ju i alla fall lära oss det. Och så kan vi ju diskutera det efteråt tillsammans. Så har vi ju haft både den sociala inlärningen och videorna med. Tack och trevlig helg från oss.
Ja, hej då. Och vi avslutar med Ingen annan rör mig som du av Norli och KKV.